Ja, klockan är 10 fick jag upplysning om. Och jag vill hälsa er alla väldigt välkomna till det här seminariet som anordnas av expertgruppen för biståndsanalys. Och det är väldigt trevligt att så många har kommit hit. Särskilt trevligt eftersom vi fick lov att ändra på datumet. Det var utlyst ett seminarium först, men av olika skäl så, av personliga skäl så fick vi lov att flytta på det. Men vi har ändå väldigt många deltagare i det här seminariet. Jag är ny i expertgruppen som viceordförande och för mig är det väldigt trevligt att komma tillbaka till en verksamhet som jag höll på med väldigt mycket. Och jag har jobbat med bistånds hela mitt liv, kan man säga, utvecklingssamarbete hela mitt liv. Från det att jag började på utrikesfinansdepartementet 69, man får hålla reda på årtiondena. Och under många år så var jag faktiskt väldigt intresserad av vad man i utvecklingssamarbetet kan göra för näringslivsutveckling och sysselsättning. Och var med om att vara vice ordförande i Swedfund, var med om att skapa Swedicorp som lades ner och lite andra saker. Och har jobbat i Tanzania som det här bland annat handlade om som chef för biståndskontoret där under de värsta krisåren. Och håller på med Tanzania väldigt mycket idag. Och där är det som jag håller på med nu, det är att försöka hjälpa fattiga flickor att få sekundärskoleundervisning, utbildning av bra kvalitet. Det är jag. Och sen har jag varit pensionär i några år, men har följt med under de åren också. Och sitter nu med i någonting som också är väldigt intressant i det här sammanhanget. Och det är Africa Capacity Building Foundation. Och som har också haft på sitt schema att hålla på. Vad ska vi göra för att unga i Afrika ska få sysselsättning? EBA, det har nu drygt två år på nacken. Och publicerar mer och mer naturligen för att man har kommit igång med olika aktiviteter. Och det här som då handlar om jobb och entreprenörskap i Afrika. Som Ketil Björvatten har gjort tillsammans med andra. Det ska vi få en presentation av idag. Men det finns mer på gång här. Och Adekoko har tittat på hur man har ett samarbete mellan näringsliv och det offentliga. Hur det funkar idag, va? Och en utvärdering eller en studie av Swedfunds effekter för utveckling är också på gång, va? Och mer, så det ska bli intressant. Och jag tycker att det där är nu de här studierna som man kan se. Det finns många olika grenar på en sån här verksamhet som handlar om hur man ska få sysselsättning och näringslivsutveckling, och både för unga och för gamla och för kvinnor. Men det har uppmärksammats, tycker jag, ordentligt i de nya utvecklingsmålen. Där man har utvecklingsmål 8 som handlar om ekonomisk utveckling. Men med väldigt stor betoning på sysselsättning och entreprenörskap. Och det finns mycket att beta av där. Och det här blir en bra start. För som vi vet så är mer än hälften befolkningen i Afrika växer väldigt kraftigt fortfarande. Därför att man har en ung befolkning. Rosling har alla de där siffrorna som talar om hur stora länderna kommer att bli så småningom. Och Rosling är ju med i våran styrelse också. Och det är ju en väldig tillgång. Och en väldig tillgång också på så vis att man har gjort stora framsteg inom utbildning. Det är stora problem kvar. Men det är en allt bättre utbildad ung befolkning i Afrika. Som nu söker sysselsättning och utkomst. Och det är inte så lätt. Och kanske ett spår kan vara mikrofinans. Och det är det som vi tittar på här genom den här studien. Och som vi ska diskutera. Och som sagt, Kjetil kommer att göra presentationen. Och sen så får vi synpunkter från Måns Söderblom som är vid Göteborgs universitet. Och som ägnar sig lite mer åt makrofrågor, vad jag förstår, om hur man skapar ett näringslivsvänligt klimat. Ett entreprenörskapsvänligt klimat kanske man ska snarare säga, näringslivsvänligt. Och sen har vi professor Ranjula Bali-Swain från här i Södertörn och på Stockholms universitet också. Ja, just det, som professor. Och det blir då en, vi ska sen ha en panel bestående av de här tre författarna. Och där kommer också Kristin von Sydow som är generalsekreterare för ActionAid, som jag hälsar välkommen, att medverka. Hon, det är en organisation som har lång erfarenhet av att stötta kvinnor och flickor att ta sig ur fattigdom. Och det är med i ditt perspektiv, ditt uppdrag också att titta särskilt på hur det här kan, hur om mikrokrediter kan fungera särskilt väl för kvinnor. Eller om det är ett sätt att hjälpa kvinnor till självständighet och bättre utkomster. Så jag skulle be dig, Kjetil, först att komma upp på scenen. Och vi har, när det gäller språkkår här idag så kommer en del presentationer att vara på engelska. Det är helt fritt fram att ställa alla frågor på engelska. Och vi kan alltså växla mellan språken, men vi har sagt att i huvudsak blir det på svenska. But you will make your presentation in English and you can also put all the questions in English and I hope everybody can understand at least a bit of Swedish because they will be mainly be Swedish. We think that Swedes need to understand development. That's why we conduct this in Swedish. Thank you. Thank you very much. Welcome.
Tack så mycket. Okej, och tack till Eva för att jag fick skriva den här rapporten på entreprenörskap och utveckling. Mitt namn är Kjetil Bjorvatten och som namnet avslöjas så är jag norsk. Men min mamma heter Eva Gunilla Swedenborg och det indikerar väl att jag också är lite svensk. Född i Sverige men bor i Bergen. Så språk, jag ska försöka göra det här på svenska fast jag har inte pratat svenska på många år. Så det blir lite svenska och kanske lite norska och kanske lite engelska. Vi får se. Men titeln är att träna och finansiera unga entreprenörer. Vilka är effekterna? Utgångspunkten är att det är, som du har sagt, väldigt många unga människor i utvecklingsländer. Och i Afrika så är det då väldigt få jobb att få. Och typ Tanzania, som där jag har gjort mycket av min forskning, så är 63% av befolkningen under 25 år. En mycket, mycket ung befolkning. Och när man kommer då som ung människa, färdigutbildad, vad gör man då? Det finns inga jobb som väntar på dig. Och för många är då lösningen att ja, då måste man skapa sitt eget jobb. Alternativen är mycket få, för speciellt för kvinnor kan det vara att få barn, stifta familj i väldigt ung ålder. Och ingå i det jag kallar för risky behavior. Så speciellt stora utmaningar för unga tjejer. Så en stor fråga är hur ska man aktivera de här unga människorna? Hur kan man stimulera till entreprenörskap? Och jag har två i min rapport. Två huvudkonklusioner för svenskt bistånd. Så som jag läser från min egen forskning och från forskningen i allmänhet. För det första så rekommenderar jag att man ska se på en big push-tillnärmning. Det räcker inte med bara lite mikrofinans eller lite upplärning. Det måste kombineras, för utmaningarna är så stora. Så mikrofinans som ser på finansiellt kapital och upplärning som ser på human kapital måste gå hand i hand. Det är där man ser de största effekterna. Vidare så är det på, när det gäller könsperspektivet så ser jag att det är speciellt stora utmaningar för kvinnor. Så ska man få kvinnor att kunna bli ekonomiskt självständiga för empowerment av kvinnor så måste man adressera kvinnornas situationer med unga innan de har fått barn, innan de har gift sig. För när de först har fått barn och gift sig så är det mycket, mycket svårare att säga, röra på kvinnorna. Så det är mina två huvudimplikationer från min forskning och så som jag läser den internationella forskningen på. Så big push och ett speciellt fokus på kvinnor. Adressera kvinnorna medan de är ungdomar. Ska starta med att prata lite grann om ett par av mina egna projekt och ska jag gå in på den internationella litteraturen också. Jag har 25 minuter så det kommer gå rätt snabbt, men förhoppningsvis kan vi komma tillbaka till en del av tematiken i paneldiskussionen efteråt. Och det här är forskning som jag och min forskningsgrupp i Bergen som heter The Choice Lab som vi har gjort tillsammans med Femina som är en NGO i Tanzania som leds av en norsk-svensk person, Minou Fuglesang. Som har också Sida-stöd. Hon har ledare denna Femina-organisationen som är en mediaplattform som ger ut tidningar, som har radioprogram och tv-program. Och som har jobbat med ungdomar i Tanzania i mer än 15 år. De började med HIV-AIDS-problematik men har allt mer gått in på entreprenörskap. problematiken. Därför att ungdomar i Tanzania själva säger, berätta oss inte bara om vad vi inte ska göra, men berätta vad vi ska göra. Det första projektet vi gjorde med Femina kallas för Rukaju, och det betyder jump up på swahili. Och det är ett program som blev skickat på tv i Tanzania, ett edutainment program i 2011. Och där det var man följde då i det här programmet Rukaju 6 unga entreprenörer som i en 10-12 olika episoder. Och de här entreprenörerna, de konkurrerade med ett pris. Och den bästa entreprenören fick vann det här priset. Och de här entreprenörerna, 3 män, 3 kvinnor, unga. De blev mötta av olika utmaningar, fick olika uppdrag som de skulle lösa. Och så kunde tv-tittarna rösta på sin favoritentreprenör. Och målsättning med det här Rukaju-programmet som alltså blev skickat på nationalt tv i Tanzania var alltså att utbilda, informera och inspirera unga människor i Tanzania att se på entreprenörskap som en utväg, som en karriärväg. Och det är speciellt fokus på female empowerment. Och inte minst vill jag att det var en könsbalans mellan entreprenörerna, 3 kvinnor och 3 män. Det vi gjorde i Tanzania, det här projektet här, var att vi använde så kallat encouragement design. Vi uppmanade några ungdomar att se noga på Rukaju på det här programmet. Medan andra, randomiserat, uppmanade vi att se på en soap opera som du skickat på samma tid. Så några kollade noga på Rukaju i sina hem, några kollade noga på Cleopatra, tror jag såpoperan het. Och så jämför vi då de här gruppen över tid och ser på hur går det, hur tänker de här ungdomarna på entreprenörskap och hur tänker de på sina liv, och startar de faktiskt flera företag. Och vi har typ 2000 ungdomar, vi har 40-50 skolor i Dar es Salaam som vi då kör igenom det här experimentet. Och eftersom det är randomiserat så kan vi faktiskt säga med stor grad av säkerhet på att vad är då effekten av det här programmet. Och vi hittar att då faktiskt det här programmet inspirerar ungdomar att tänka på entreprenörskap och de önskar sig lära sig mer. Och faktiskt ser vi också effekter av det här programmet på business startups. Där är ungdomar i åldern 17-18 år. Så det här är ett exempel på vår forskning där vi adresserar ungdomar genom att använda media, tv. Man hoppas ju också att genom att starta ett företag så har man en aktivitet som gör att man då kommer igång med barnfödslar lite senare. För det är teenage pregnancies är ett stort problem i ett land som Tanzania. Här ser ni när de börjar få sina barn. 16-årsåldern så är det 11% som har ett barn. 17-årsåldern är 20%, så hoppar upp till nästan 40% när de är 18 år. Så i åldern 17-18 år, som är exakt den åldersgruppen vi ser på, så är det väldigt många unga tjejer i Tanzania som får sitt första barn. Och både av hänsyn till deras egen hälsa och deras egen framtid så är det viktigt att utsätta det första barnet, färre barn och senare. Och man kan ju hoppas då att ett sådant program som Rukaju till exempel kan få dem att utsätta sitt första barn. Det är bra för deras hälsa och bra för deras framtida liv. Men när man ser på teenage pregnancy så det är beroende över till vårt nästa projekt. Igen i samarbete med Femina så har den traditionella tillärmingen till det här med teenage pregnancy har varit att okay, vi måste utbilda dem om family planning, reproductive health, prevention. Och det finns det flera studier internationellt på att se på vad är resultaten av den typen utbildningsprogram. Och de är väldigt blandade. Så det vi gjorde tillsammans med Femina i Tanzania, och här gick vi ut i distriktet ute i rural Tanzania, att vi genomförde vi hade 80 skolor och över 3000 tjejer. Och några av de här skolorna, några tjejer, då fick då ett upplärningsprogram i reproductive health. Som vi kallade det, som här Protect Your Life. Och det här är ett häfte som vi utvecklade då tillsammans med Femina. Och det var lärare som då utbildade de här tjejerna i efterskoltiden på Protect Your Life, ett traditionellt program inför reproductive health. Det fick 20 skolor fick det programmet. 20 skolor fick det vi kallar för Build Your Life, ett program om entreprenörskap. 20 skolor återigen fick då båda delar, och så har vi 20 skolor som fick som var i kontrollgrupp. Så följer vi de här tjejerna över 3000 över tid och ser på vilket program som funkar bäst när det gäller att faktiskt etablera ett företag och när det gäller reproductive health, barnfödslar. Det här, vi är mitt i det här programmet, så vi ska, nästa år ska vi ut ska vi möta de här tjejerna igen, 3000, och ta medicinska test på dem och se på både hur deras hälsa är och också prata med dem om graviditet och sånt här saker. Så vi är inte helt i mål på den hälsomässiga utfallsbiten här, men vi har redan sett att effekterna är mycket stor på de här programmen, och i synnerhet entreprenörskapsprogrammet på business startups. Så ja, de här programmen, de leder till att unga tjejer i större grad har startat sitt eget företag i det rurala Tanzania. Och så får vi se nästa år om det faktiskt också för till att de utsätter sina första barnfödslar. Så det är vårt Girl Power-projekt. Och så har vi då det här, så det här är olika utbildningsprojekt, upplärningsprojekt. Men vi har också sett på okej, vad med pengar, och kanske det enklaste var genom pengar, unga människor pengar, så att de kan starta ett företag. Och vi gjorde det med typ 50-49 unga människor i Dar es Salaam som fick ett belopp på $125, och så sa vi okej, använd de här pengarna på att sätta igång någonting. Och så följde vi de här 50 ungdomarna, hälften tjejer och hälften killar, 17 år, över ett års tid. Varje vecka fick vi information från dem om hur de hade det. Och det här var mer som nästan antropologisk studie. Faktiskt har vi en antropolog vi samarbetar med i Tanzania som har det här som sitt PhD-projekt. Och vi följer dem över tid. Hon bodde hos dem, hon pratade med dem. Och så följer vi dem och så får vi se hur de gör det helt enkelt med de här pengarna. Och det hon hittar, hon Jacqueline Mgmia som hon heter, hon hittar att det är mycket turbulens i business, många som startar upp och så många som läggs ner sådär, men hon ser också att det är ett stort tryck på de här ungdomarna vad gäller omfördelning. Det är ett tryck från föräldrarna, det är ett tryck från storfamiljen på att om du först har lite pengar i hemmet eller i en business, så är det stort tryck på att omfördela dem, och det lägger en stor barriär för tillväxt. Och i synnerhet för tjejerna så har husförpliktelser i hemmet gör att de också kan ägna sig i mindre grad än killarna till sina affärer, som gör att de också får mindre inkomst från sina affärer som de har startat upp. Och det är små grejer, som en liten kiosk. De säljer som heter cash cards for telephones, och kanske en liten frisörsalong. Små saker som det där, va? Men vi hittar också att tjejer är, och det är i och för sig mycket internationell forskning som visar det, att tjejer är mindre villiga att konkurrera än killar. Det ser man igen och igen i litteraturen, och det hittar vi också i vår studie. Så i tillägg till att det finns externa barriärer, externa begränsningar på tjejernas förmåga att växa, så finns det också en intern barriär vid att de i mindre grad än killar är villiga att ut och konkurrera. Det kan också vara en faktor som förklarar att kvinnorna, tjejerna här, i mindre grad än killarna faktiskt uppnår en tillväxt i sina företag. Okej, så det var min forskning från det här Rukayu Edutainment Show och från det här utbildningsprojektet i rural Tanzania och det här mer antropologiska studien i Dar es Salaam. Men om vi nu går till litteraturen, vad vet vi om mikrofinans och business training och entreprenörskap? Och teorin är ju så här att man tänker sig att för att starta ett företag, ja, så ska man ha en idé och ska man ha lite pengar. Om man har då pengar och idé, så kan det bli ett företag. Så finns det en diskussion då på vad som är viktigast. Är det först och främst pengar man behöver, eller är det först och främst idéerna som är begränsningen? Och Mohammed Yunus från Grameen Bank, han var ju tydlig på att fattiga människor, de har ju alla idéerna. De vet vad de ska göra, de behöver bara pengar. Så vi ger fattiga människor ett lån. Så vi ska inte bry oss med upplärning. Men andra, typ Donald Olomi, som vi samarbetat tätt med i universitetet i Dar es Salaam, på deras entreprenörskapscenter, han sa att fattiga människor, om de får pengar så vet de inte vad de ska göra med pengarna. Kanske starta med en liten affär, men och den blir en liten mikroaffär, en liten, de säljer kanske lite några grönsaker på trottoar, men den i så fall så blir den väldigt liten, och den för alltid, för they simply duplicate what their neighbors are doing, do not appreciate the importance of innovation, quality, credibility and customer care. Och det är Måns också, som vi ska höra efteråt, Måns från Göteborg, han har också studerat det här med what are the employment effects of small scale businesses. Och i vår forskning visar att det är mycket små. Små företag som bara förblir mycket små. Så Donald Olomi och flera andra säger att de behöver idéer, de behöver kunskap, humankapital. Okej, så vad säger forskningen då? Och när det är mikrofinans så har jag ett par exempel här på nya studier som huvudbudskap är att mikrofinans, det är okej, det är ingen negativ effekt av det, som några kanske ville påstå. För det är ju trots att det är lån vi snackar om här, och lån är rätt höga räntor. Det är inte givet att det ska vara någon succéformel. Men forskningen visar att det är en positiv effekt, men ingen not a transformative effekt. Så de som påstår att det här ska vara vägen ut av fattigdom, de tar nog fel. Men det kan vara ett bra sätt för fattiga människor att få sig en liten inkomst på, men det ska bli någon källa till stor en omvälvning av samhället, det visar inte forskningen. Och ett skäl till det som Jonathan Mordick skriver om i How Microfinance Really Works är att när en fattig person tar ett lån från en mikrofinansinstitution, så går ju, det är inte så att alla pengarna går till investeringar. Alltså, de hittar från Bangladesh och från Mongolien och från Indonesien att minst hälften av pengarna går till liksom hushållet, en ny soffa eller en ny tv eller sånt här. Så det är mycket av mikrolånen går ju till andra saker än business, så det är i och för sig helt okej. Det är helt okej, det är så. Vi lånar också pengar till ny soffa och ny tv, men den tron på att mikrofinans ska vara som en källa till businessinvesteringar och där en tillväxt, det är en överoptimistisk idé. Så till business training, så är det inte fullt så mycket forskning på det som på mikrofinans, men och business training kan vara som det finns många olika typer upplärningsprojekt. Jag har visat lite grann från min egen forskning, både det här edutainment show på TV eller det här skolprogrammet i rural Tanzania. Men det kan vara liksom allt från olika klassrumssituationer som här, eller det kan vara en one-on-one consultancy. Så väldigt olika typprogram, och resultaten är väldigt blandade om det fungerar eller inte. Beroende på om det är ett stort program, ett litet program, om det är intensivt eller om det går i lång tid. Så väldigt blandade resultat. Men igen, det är inte så att litteraturen pekar på att business training det för till en transformativ effekt. Så har vi och andra sett på, men om man ser på kombinationen, du har finansiell kapital och så har du human kapital. Man kan tänka så här att om man ger pengar till en person som inte har idéerna, så blir det inte helt bra. Om man ger idéer till en person som inte har pengar, så blir det inte heller bra. Så om man kombinerar lite startkapital och en idé, inspiration, ja, då kan man kanske få någonting som kan fungera. Det hittar vi i vår forskning på Tanzania, men också forskning från Uganda och Pakistan. Ser också att om du kombinerar finansiell kapital och humankapital, ja, då kommer vi få någonting som faktiskt ser ut att fungera. Men igen, gender matters. Så det visar sig igen att det är mycket svårare att röra på kvinnliga entreprenörer. Och det ser vi från vår egen forskning i Tanzania, men också från Peru och Pakistan och Sri Lanka. Att få kvinnors företag att växa, ja, det är mycket svårare än att få ett mäns företag att växa. Och i vår egen forskning ser vi att mycket av kvinnans företag, de är ju i hemmet. För kvinnor har ju ansvar för barnen. De kan inte öppna ett företag där de vill. De måste ha sitt företag nära hemmet, nära barnen. Och det begränsar ju deras förmåga att växa. Och så kanske lägger du på det en make som egentligen bestämmer. Som säger att det, det är egentligen jag som styr det här företaget. Springer du till mikrofinansinstitutionen varje vecka med att få ditt lån? Det är jag som egentligen bestämmer. Ja, då hjälper det inte så mycket med business training eller mikrofinans om det är mannen som trots allt är den som fattar besluten. Så gender matters. Så här är också implikationer för bistånd. Så ska vi få female entrepreneurship till att växa, så måste vi tänka oss noga om liksom, hur ska vi få det till? Och kanske handlar det inte så mycket om kredit. Och mycket av forskningen har då svängt från, eftersom mikrofinans inte är någon magic bullet, så har forskningen svängt också mer mot sparning. För att trots allt mikrolån är väldigt dyra lån, och kanske det är bättre för att hjälpa folk att spara. Och det finns olika forskningsprojekt som evaluerar sparprogram i olika länder i Afrika och och Ranjula har forskat också på spargrupper, self-help groups i Indien, och säger att okay, hur fungerar de här grupperna? Är det här ett bättre sätt att växa på än en typ mikrofinans? Och forskningen där, skulle jag säga, den är rätt ny, nyare än mikrofinans, men jag tycker det är positiva tecken från den forskningen som indikerar att kanske lära människor att spara är ett bättre sätt, genom att forma spargrupper, är ett bättre sätt än att få skapa någon form för väg ut av fattigdom än kredit. Så ja, jag har fått några minuter till, och det här är min sista plansch, så det här ska gå bra. Vad kan vi ta hem från min rapport, min forskning och min läsning av den internationella forskningen för svensk bistånd? Ska man fokusera på job creation genom mikrofinans eller business training, eller ska svensk bistånd ha mer makroperspektiv, se på institutioner, bekämpa korruption, bygga demokratier? Ja, båda delar, skulle jag säga. Forskningen visar ju att det som till slutet faktiskt avgör om ett land växer eller ej, det är ju kvaliteten på institutionerna. Det finns mycket forskning som visar det. Att du ska ha en stabil makroekonomisk politik, du ska ha ett stabilt regim som investorer faktiskt önskar att investera i. Det är det som på lång sikt skapar tillväxt. Så det är klart ska vi ha ett fokus på att bygga institutioner, givetvis. Så givetvis handlar det om att bygga högkvalitetsutbildningsinstitutioner. Det är klart att det är det som driver tillväxt in the long run. Men det där är ju enormt tidkrävande, och det är ju miljoner av unga människor i typ Afrika som står framför ett beslut. Okej, nu är jag färdig med skolan. Vad gör jag nu? Jag måste få något jobb. Ska jag hänga på gatorna? Ska jag göra ingenting? Ja, det är ju en uppskrift på katastrof. Så vi måste ha ett fokus också på den kortsiktiga utmaningen som då handlar om att hjälpa med unga människor att starta ett eget företag. Och det är ett pragmatiskt tillnärmning till bistånd. Och så har det långa perspektivet, och det är nog det som fungerar på lång sikt. Men här och nu måste vi också hantera utmaningarna. Och då tänker jag att det att se på entreprenörskap, se på mikrofinans, se på business training, alltså hur man genom de här greppen kan stimulera ett entreprenörskap, det är enormt viktigt. Men så, the devil is in the details. Alltså det, precis exakt hur man designar mikrofinans, exakt hur man designar ett business training program, det kan ha enormt stor påverkan, enormt mycket hur effekten blir. Och exakt hur man ska göra det vet vi inte helt hur det ska vara. Så här måste vi bara forska, tänker jag. Att vi måste lära oss. Vi måste vara villiga att experimentera. Så det är, tänker jag, också en implikation att när vi designar biståndsprojekt, om det är inför finans eller inför upplärning, så måste vi också på skolan, liksom, vad är den största beskrankningen? Är det läraren som är för dålig, eller är det för lite? Är det infrastrukturen som är på plats? Så måste vi experimentera. Vad är det som funkar bäst? Vi har ett begränsat budget. Så vi måste designa biståndsprojekten så att vi faktiskt kan lära av dem. Och då vill jag rekommendera att vi gör som vi gör. Att det handlar om randomisering, randomized control trials. Det är guldstandard för impact evaluation. Och jag skulle gärna sett mycket mer av det också i bistånd. Och det gäller åtminstone i Norge, och jag antar att det också gäller i Sverige. Så kan vi lära, och vi måste lära för att förstå vad det är som fungerar och inte fungerar. Ja, tack så mycket.
Asante Sana. Asante Sana, Bertil. och du höll tiden väldigt bra. Professor i Bergen, det skulle jag sagt från början. Och vi är glada att du har tagit det här och att du ägnar dig åt utveckling. Vi får en panel här nu som ska ha synpunkter eller komma med sina presentationer och synpunkter. Men en fråga från mig. Jag noterar, vänta, jag har en fråga till dig. Det var form 4 leavers bland annat, va? Eller de gick i fjärde. Det är lägre sekundärskolenivån, några som du jobbar med. Men har du tittat på liksom, ett problem i Tanzania där du nu har varit, är ju kvaliteten i utbildningen väldigt, väldigt mycket. Har du sett några effekter, eller har du sett någon skillnad? Om man har en väldigt liksom svag underbyggnad från skolan, kanske man, ja, du har ju fått med yrkesskolor. Har de där som kommer från yrkesskolor, har de haft större förutsättningar att bli entreprenörer? Har du haft några sådana variabler i det?
Alltså vi
observationer.
Ja, vi har olika streams som det heter i vårt material. Några har en business, hör ni mig eller? Ja, några har business stream och några har arts. Så det är lite olika vilken bakgrund de har. Så det kan vi skilja på. Jag tror inte vi hittar så väldigt mycket skillnad på det precis. Och givetvis är det ju så att kvaliteten på skolan är ju mycket svag. Faktiskt var det så att när vi utvärderade effekten av Rukayu, det här edutainment-programmet, så en effekt som vi inte hade förväntat, men som vi faktiskt ser det tydligt, är att ja, vi att stimulera unga människor till att se på det här programmet, så gör de det sämre på skolan. Och många slutar helt enkelt. Och det tycker vi var fruktansvärt som professorer från Norge som slutar på skolan. Skolan är det viktigaste man kan ha. Liksom. Det här var inte så bra, men med våra partners i Tanzania sa att det här är ingenting att bry sig om. De lär sig ingenting på skolan ändå. Så om de slutar på skolan liksom, utan att avlägga examen och startar ett företag, så kanske det är bara bra. Så det är nu, de ser på det som en indikation på hur svag skolan egentligen är. Att det ska så lite till för att det bara ska sluta.
Tack så mycket. Ja, nu vill jag välkomna panelen. Och jag tycker en fråga både till dig och till panelen är det här. Hur pass många ser det här med att starta något lite eget som ett sätt att försörja sig? Att överhuvudtaget liksom klara vardagen. Det verkar ju vara ett av skälen till att man gör det. Att man har inga annat alternativ. Hur stort är fenomenet? Och hur många försöker göra det här istället för att sitta på kafé? Men då måste jag ha lite pengar för att sitta på kafé också.